Herre, tack att vi får stanna inför din storhet och inför ditt majestät. Ingen är som du. Ingen kan det du kan. Ingen påminner om dig. Ingen kan mäta sig med dig i skönhet och renhet och glans. Ingen kan heller mäta sig med dig i barmhärtighet, kärlek och tröst. Vi stannar inför dig och tillber dig. Ingen är som du. Amen. Amen. Jag skulle vilja ta med dig till en bibeltext som vi faktiskt redan har varit och nosat på idag och hört delar av, ifrån Johannes evangeliets 15:e kapitel. Och det är Jesus som talar med sina lärjungar och han säger så här från vers 11. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje ska bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jesus har utvalt oss. Vi kommer inte till honom för att vi har gjort så smarta val. Eller faktiskt inte heller. Vi säger ju ofta så, och det har inga problem med det på ett sätt. Men det kan vara viktigt att påminna sig om att det är inte för att vi beslöt att ge Gud en chans som vi är kristna. Han behöver inte några chanser. Utan det rörelsen är lite tvärtom, va? I den judiska världen så fanns det många rabbiner. Och de omgav sig med lärjungar. Jesus är ju liksom inte först med det, utan det här är ju en etablerad kultur på den här tiden. Och det är inte så ovanligt att man stannar hos den här rabbinen tills man tycker att nu börjar denne att upprepa sig lite. Vi har liksom hört allt. Vi drar vidare till en annan rabbin. Men här är det något annat som händer. Den treenige guden utväljer människan. Det är motsatt riktning. Det är inte så att Gud väljer ungefär som ni vet när det valdes lag på fotbollsplanen på skolgården. Jag vet inte vad du har för liksom relation till den händelsen. Min är problematisk, kan man säga. Jag valdes inte först, så kan vi sammanfatta läget. Inte ens, vi går inte dit. Han väljer inte på bekostnad av någon annan. Det är inte det som händer när Gud utväljer, utan Gud ser, namnger och liksom erkänner varje människa och utväljer och kallar varje människa. Sen är det liksom en annan fråga och en annan predikan huruvida människan gensvarar på det. Men Gud väljer människan. Det är något enastående tjusigt med det. Och därför kan man tryggt säga, det var inte jag som valde Gud, det var Gud som valde mig. Du som kanske blev vald sist, som kanske någonstans bär på någon idé om att du alltid blir vald sist. Gud har valt dig. Han gör det inte heller som någon slags företagsledare som hittar daglönare på morgonen, om vi färdas tillbaka till Jesu tid, för att göra ett dagsverke. Utan vi läser den här texten att Gud kallar oss till vänskap. Vi är hans vänner. Men grejen är den här. att de andra här i församlingen som du ibland retade lite på, de där som tänker annorlunda än vad du gör, som pratar annorlunda, som har en annan världsbild än din, som kanske röstar annorlunda, som kommer från landet eller som kommer från stan, det beror lite på var du själv finns liksom, eller från en helt annan del av världen. De kanske är betydligt yngre än du eller betydligt äldre än du. Vet du, nu kommer den chockerande nyheten. De är också utvalda. Och att vara kyrka, det är att leva tillsammans över alla dessa gränser. När Gud utväljer människor, så ju närmare Jesus vi kommer, om vi tänker oss att åh, vad dåligt det går. Jaha. Det var ingen gitarr i alla fall. Vad bra. Va? Det var en iPad. Jag tror den håller. Hörrni, du vill gärna kolla det, va? Gör det. Jag fattar. Det för mig till min nästa mening. Det är väldigt svårt. Den höll. Det är väldigt svårt. Bra. Så går det när man köper kvalitet. Det här är en bra illustration på att det är ganska svårt att leva tillsammans. Det är nämligen det som är hela ärendet här nu då, va? I den här serien på 4 delar så vill vi försöka beskriva det där, hur det är att leva över generationsgränserna. Vi vill inte vara, Ryttargårdskyrkan vill inte vara en kyrka endast för unga vuxna. Men vi vill inte heller vara en pensionärsförsamling enbart. Utmaningen, drömmen, den handlar om att kunna leva ihop. Och du vet, när Jesus talar om att han har utvalt oss, så är det noterbart hur han gång på gång i det här korta avsnittet talar om att älska varann. Därför att det verkar vara där striden står. Vad jobbigt det är att leva med andra. Det är ju fint också, men ibland är det lite komplicerat, eller hur? Alltså, tänk att få vara en gemenskap, en familj där alla får plats, där alla kan växa, där alla kan utvecklas, där alla vandrar i tro och följer Jesus. Det är det som är drömmen, inget mindre än det. Och vet du, jag satt i bänken här och tänkte, när vi har barnvälsignelse, Eddie finns med i vår gemenskap. Men vår äldsta medlem har fyllt 100. Och då är grejen den att det är väldigt få tillfällen i samhället, eller få områden eller gemenskaper i samhället där det är så. Vi lever ju i en extremt segregerad kultur, och den är ju det på många olika sätt. Det har med ursprung och etnicitet att göra, det har med socioekonomi att göra, men det har också med åldrar att göra. Om vi backar några generationer så levde ju folk tillsammans på ett sätt som vi inte är vana vid. Det fanns liksom mamma och pappa och det fanns barn, men det fanns också mormor och farfar och någon ogift moster, och det var kanske på en gård, kanske det fanns drängar och lite alla möjliga som utgjorde det här hushållet. Man övar ju hela dagarna på att leva över alla de här gränserna. Nu sker det allt mer sällan, och jag tänker att det kan vara bra att bara få sätta ord på det. Varför är det så svårt? För att vi övar så sällan. Det är inte liksom självklart att det här bara funkar. Men då skulle jag vilja liksom bjuda in dig i 3 stycken tydliga relationer som vi skulle ha i våra liv för att liksom utveckla det här utbytet med andra människor. Där vi kan få vara en Barnabas, en Paulus och en Timoteus för någon i närheten. Jag kommer till vad jag menar med det. Jag fattar också, en vecka när det har varit internationella kvinnodagen, att en gubbe står och pratar om tre andra gubbar inte är superfräscht. Jag fattar det. Men det blir en ganska tydlig illustration. Så ni får hänga med på den ändå. Vi börjar med Barnabas. Det här är ju tre figurer då. Barnabas, Paulus och Timoteus är tre figurer i Nya testamentet. Efter Jesu död och uppståndelse så föds liksom församlingsrörelsen. Och då kommer de här tre figurerna in på scenen. Och Barnabas, han heter egentligen Josef. Men det är det ingen som kommer ihåg, hör på att säga. För han har gått till historien som Barnabas. En väldigt viktig kugge i urkyrkan. Han är på ett sätt väldigt central. Han har påverkat ganska mycket. Men han är samtidigt inte en av de mest offentliga figurerna. Barnabas betyder tröstens eller uppmuntrans son. Är inte det lite fint? Tänk att heta det. Och i Bibeln, både gamla och nya testamentet, så är ju namn ofta kopplat till vad en människa kan eller vem en människa är. Han heter Josef, men de börjar kalla honom för Barnabas därför att han har så mycket tröst och uppmuntran i sig. Han verkar ha fått det där liksom extra namnet på grund av sin personlighet. När Paulus, den stora liksom profilen i de här texterna, kommer till tro i Apostlagärningarnas 9:e kapitel, så är det problematiskt. Han har varit en ivrig förföljare av kyrkan. Han har andats mordlust, står det. Och han har varit inte bara liksom krånglig, utan farlig. De är rädda för honom. Han kommer till tro och säger, jag är en av er nu. Och de har svårt för det. Ryktet går om honom överallt. Och då läser vi från Apostlagärningarna vad det står. Vers 26 och framåt. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem, Paulus alltså, försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren och talat till honom och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Det är lite förvirrande här. Saul och Paulus är samma gubbe. Är ni med? Barnabas blir alltså den som har sett vad som har hänt med Paulus. Och så tar han liksom honom lite under sina vingar. Och där andra människor ser en förföljare, en farlig människa, en fiende, så ser Barnabas något annat. Församlingen här, de förmår inte se vad Gud har gjort i den här människans liv. De ser hans förflutna, medan Barnabas verkar se hans framtid och vad han kan bli. Församlingen ser ett problem, men Barnabas ser vad Gud gör. Och Paulus och Barnabas, de blir någon slags bröder för varann. Så småningom så rör Gud väldigt tydligt vid hedningar, alltså icke-judar. Och Barnabas, han är med och ser vad som händer där. Och så funderar han över, vem kan hjälpa mig nu när så här mycket människor kommer till tro som vi aldrig har relaterat till förut? Och då kommer han att tänka på Paulus som har kommit till tro. Då har det gått ganska många år. Vi vet inte riktigt hur många. Kanske upp till 10-14 år har det gått. Och han lever förmodligen i Tarsus, sin hemstad, Paulus. Och då åker Barnabas dit och hämtar honom och tänker, han kan hjälpa mig med det här. Och så kommer Paulus återigen liksom upp på banan på grund av Barnabas. Ibland har Barnabas kallats för den andra chansens apostel. Det är tjusigt. Det är en titel man skulle kunna leva med. Och gång på gång när Barnabas är nämnd, så verkar han ha lätt att uppmuntra och lätt att se med nåd på andra människor. Han är alltså den man står i bredd med. Jag kommer tillbaka till vad jag tänker att vi skulle kunna lära oss av det här. Den andra personen, det är Paulus själv då. Paulus är enormt skicklig på att ta sig an andra människor som är både yngre och mindre erfarna och kanske inte lika kunniga som han själv. Ibland talar vi ju om Paulus som en liksom ganska lite ensamseglare så, men det är ju ganska missvisande skulle jag säga. Han är en utpräglad relations- och teammänniska. Och långa avsnitt i Paulus brev handlar ju bara om hälsningar till människor som han längtar efter och som betyder mycket för honom. Han säger till Timoteus, försök att komma till mig före vintern. Och han saknar människor, han hälsar till människor, han undrar hur det går för dem. Det finns en enorm liksom faderlighet i det här. Han tar sig an Timoteus, han tar sig an Gaius, han tar sig an Titus, Priska och Aquila. En rad människor finns i hans närhet och han blir liksom lite farsa för de här ganska unga människorna. Att vara en Paulus, det är att se de där andra, de där lite mindre erfarna, att ta med dem i mina egna erfarenheter. Vad har jag upplevt av Guds handlande? Hur ber jag? Vad har jag lärt mig om att hantera rädslor, känslor av underläge, drömmar, segrar, dåligt självförtroende, alla tänkbara olika saker. Tänk om någon annan kunde bjudas in i de erfarenheterna. Så när man är en Barnabas för någon, då står man liksom i bredd som bröder eller systrar. Men när man är en Paulus för någon, då blir man lite mer av en farsa eller kanske mormor. Och så har vi Timoteus. Timoteus, han är väldigt ung när han bor i sin hemstad Lystra i nuvarande södra Turkiet. Och Paulus tar honom under sina vingar och plockar in honom i sitt team. Det finns någonting hos Timoteus som Paulus verkar gilla och som han liksom vill vara med och uppmuntra. Och Paulus, han kallar Timoteus för sitt barn. Det har dels att göra med att han sannolikt har fört Timoteus till tro, men inte bara, utan här finns den här faderliga relationen. Och jag inbillar mig att Paulus har lovat Timoteus mamma Eunike, ja, men jag ska ta hand om pojken, det kommer att gå okej. För du vet, det är inte så många som har rest på det där sättet på Timoteus tid, kan man säga. Och Timoteus, han blir liksom med och tar rygg på Paulus på alla tänkbara sätt. Jag hade förmånen att komma till Efesos för ett antal år sedan och se de här gigantiska utgrävningarna där med den massiva amfiteatern som tar 25 000 människor ungefär. Och så berättar de hur det ser ut när man kommer från havet och in och seglar upp liksom i lilla sundet in mot Efesos med den här enorma amfiteatern, tänker jag. Tänk när Timoteus får hänga med på den här resan. Alltså det är inte, han är på bönemöten och de predikar och grejer, men det är också ett äventyr. Va? Tänk att få komma ut på de här grejerna. Resa till världsstäderna, hänga med Paulus, pruta på marknaden, be till Gud, leta husrum, käka frukost. Och sitta långa, långa nattsamtal och fundera över vem den där Jesus från Nazaret egentligen är. Det är tjusigt. Så då blir frågan nu då, hur matchar det här våra 2020-tals liv? Ja, men tänk så här, om alla var en Barnabas för någon, alltså en bror eller syster som kommer med tröst, med närvaro, med uppmuntran, en god vän som inte bara alltid stryker medhårs utan hjälper mig när blicken är lite suddig. Tänk vad mycket ensamhet som skulle kunna botas då. I en frikyrklighet där kärnfamiljsidealet är så ofattbart starkt, så skulle vi också behöva gestalta andra sätt att leva tillsammans. Nära vänskap. Jag vet att det finns jättemycket här. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Fortsätt att odla det. Var en Barnabas för varann. Så viktigt. Att vara en Paulus för någon, det är att våga tro att Gud har lagt somligt i mitt liv som jag kan förmedla till andra. Att be för någon, att dela sina erfarenheter och sitt liv, att vara en pappa eller mamma eller farmor eller morfar för någon annan. När jag var ganska ny pastor här i kyrkan så hade jag förmånen att träffa Bobby. Hennes man Olle hade redan fått flytta hem till Herren då. Och Olle och Bobby, de hade inga egna barn. Men det berättas hur de varje morgon la ut alla bilder på missionärsbarnen på sitt köksbord. Och så bad de för dem. Och jag tänker, en vackrare berättelse för ett andligt föräldraskap är svår att hitta. Det berättas när det var en kristen hårdrocksfestival här i kyrkan. Och man har draperat hela kyrkan med svarta tyger och det är världens tryck i distpedalen. Då kommer de hit. Och så träffar de någon i dörren här med en stor tuppkam. Och säger, men vad fin du är i håret! Va? Och så sitter de med här inne och så säger de, ja, det här fattar ju inte vi. Men vi känner igen Guds ande. Det är något av det. Ett andligt föräldraskap. Att förstå att Gud sänder människor i min väg som jag kan vara en morsa, farsa eller mormor för. Att vara en Timoteus. Jag bara säger det om Paulus rollen först. Ja, men det är en enorm glädje och en frihet i att någonstans bestämma sig för att titta på unga människor med rätt blick. Här är människor som växer, som mognar. Kolla på det här gänget som har stått här uppe och sjungit för en stund sedan. Det är en låg medelålder. Det är superfint. Mackan drar upp den lite, men i övrigt är det ganska fräscha. Alltså, vad händer i dig när du ser det? Ber du för dem? Gläds du med dem? Det är ett jättesteg att stå här inför alla er och sjunga och spela när man inte är så van. Omslut det. Stöd det. Bekräfta det. Be för det. Nu säger vi något om Timoteus. Att vara en Timoteus är att inse att man inte kan allt själv. Jag behöver någon att ta rygg på. Någon som hjälper mig att växa som människa. Som lär mig att be. Som kanske uppmuntrar mig när jag tappar sugen. Timoteus verkar ha haft jättelätt för det. Att tappa sugen. Gång på gång på gång får Paulus i de här två korta Timoteusbreven säga till honom. Kom igen Timoteus. Backa inte in i hörnet. Ställ dig inte i skuggan. Ut med dig. Orka. Kasta av dig modlösheten. Kom igen. Alltså, han verkar ha haft en dragning till det i sin personlighet. Att få ta rygg på någon annan och liksom få hjälp med det. Och våga tro att de här andra människorna som jag tar rygg på, de vill verkligen vara med mig. Nu ska jag avslutningsvis försöka sno ihop det här. Inledningsvis tar vi så här. Jesus kopplar utkårelsen. Att ha utvalts till att bli hans vänner med hur vi också tänker om varann. Älska varandra. Ja, men sitter du och tänker, det är ju Jesus jag vill vara vän med. Inte med alla er som sitter här. Ja, men vet du, det duger inte. Det ligger i hela liksom, äventyret att han drar in oss mot sig själv. Jag tappade ju en tråd när jag gjorde åverkan på grejerna här. Om Jesus är någon slags centrum och vi alla drar oss in mot det centret så kommer vi närmare honom. Vi kommer också närmare varann. Ju tajtare in på Jesus vi kommer, desto tätare står vi. Jag tänker att det här är relationellt. Vi behöver relatera till varann och öva på att lyssna på människor från andra generationer. För att utmana dig som finns i en cellgrupp som är ganska homogen i ålder och erfarenhet och världsbild. Bjud in en helt annan sorts cellgrupp och be tillsammans. Dela livet med varann. Vad tycker du är spännande? Och då kan man sitta här och tänka så här. Ni som är unga här, ni kan sitta och tänka så här. Men det vågar inte vi. Vad har vi att erbjuda? Då kan jag avslöja något för er. De äldre här, de tänker likadant. Vad har vi att erbjuda? Det är väl ingen som vill hänga med oss. Försök att bryta det. Häng med varann och våga tro att de här relationerna kan födas. Men vet ni, det har inte bara med endast med relationer att göra, utan också med hur vi tjänar tillsammans. När du tjänar i vår församling som tekniker, som lovsångare, som musiker eller fika general eller barn- och ungdomsledare, förebedjare, fyll i, vad som helst. Det finns ju 1000 olika uppgifter här. Vem tar du då under dina vingar och tränar? Peter Norlander som var uppe här för en stund sedan, som finns med i föreståndarteamet med oss tre, eller vi tre som är ett föreståndarteam, han undrar hur många ljudtekniker han har tränat under sitt liv. Under sitt väldigt, väldigt långa liv. Ja, men vilket föredöme är det, va? Unga människor som får matchas och tränas in. Det handlar om relation, men det handlar också om tjänst. Vem är det som lär av dig? Eller vem ber du om ett samtal där du skulle kunna lära dig något nytt? Tänk om varje människa som står i en uppgift i den här kyrkan funderade över vem lär av mig? Vad händer då? Jag tror det skulle spela stor roll. Och min misstanke som sagt är, alla tror att man inte har något att bidra med, vare sig man är gammal eller ung. Motstå den tanken. Gud kallar oss vänner. Vi är hans vänner, men också varandras. Amen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus Kristus för alla människor som finns i det här rummet eller som följer det här på andra sätt. Som deltar i vår, som är en del av vår gemenskap. Som går hit, som ser detta som sitt hem. Vi ber att du skulle få göra något med oss som blir en radikal motkultur där vi inte polariserar, där vi inte misstänkliggör, där vi inte delar upp oss. Hjälp oss att leva tillsammans på riktigt. Förlåt oss för alla misstankarna eller prestigen eller rädslan eller vad det nu är som gör att vi distanserar oss från varann. Låt ditt rike komma. Led oss, forma oss efter din bild och låt vår gemenskap få säga något om vem du är. Amen.